Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Det är tisdagen 21 januari och här sitter jag med ingen mindre än Mattias Häggblom, hälsovårdsguru, eller hälsovårdsstjärna nu, får man nästan säga efter den här podden.
Nej, men det var ju kul med så stor uppmärksamhet och intresse.
Förvånansvärt många som ville lyssna på
det. Ja, jag trodde att det var någon närmast sörjande, men det var fler.
Ja, men hur som helst, du förvaltar Medica på Swedbank Robur.
Ja.
Och när vi poddar som sagt, så lovar du att komma tillbaka för att berätta om dina intryck från JP Morgans hälsovårdskonferens som går av stapeln varje år i början av januari.
Ja, det var 38:e gången i ordningen.
Just det.
Så alltid där, andra veckan i januari. Eller, ja.
Alltid
kickar,
så.
Kickar off året vad det gäller liksom hälsovård.
Och det här är förstås Super Bowl för er hälsofreaks, liksom, eller hur?
Ja, det är liksom en cirkus skulle
är
jag säga.
Berätta, ja, men, hur ser det ut när man kommer dit?
Ja, men bara flighten över från Köpenhamn till San Francisco, det är hela svensk life science-industri som sitter på den, så skulle det hända någonting med det planet, då vet jag inte vad som skulle ske. Då är vi rökta för ett par år
framåt. Då blir det ingen bevakning på hälsovården.
Nej, inte bara det. Jag menar, det är bolagen, det är VC-firmer, det är, ja, men det är, alla är där. Och inne på konferensen så är det drygt 8000 registrerade. Det är 500 bolag, 350 publika, 150 privata. Men i stan så är det säkert 30 000 healthcare investerare, för att även runt konferensen, folk som inte är inne och presenterar, alla är där. Business development, folk och analytiker och rådgivare.
Så att det här konferensen, det händer saker där. Det är inte bara att man lyssnar, utan det genererar en hel del.
Ja, som ett exempel. Takeda köpte ju Shire för drygt ett år sedan. Och då skulle de försöka avrytta en del assets som inte var kärnverksamhet. Och då hade de en business development-middag som enligt uppgift hade 2200 business development-personer. Det var en massa gratisäter, men det var säkert några som var intresserade av att plocka upp tillgångar från Takeda också. Men det är mycket folk i stan.
Stort fokus och sätter liksom lite grann förutsättningar för kommande år.
Tonen. Många säger att det är kanske lite överdrivet. Ja. Men det är början på året. Alla har en fräsch start och hoppas ha ett bra år. Och både bolag och investerare.
Och förra gången vi träffades, vi pratade om det här för ett år sedan när du kom tillbaka. Då hade du en del roliga anekdoter. Du pratade med någon. Du var på middag med någon. Vad skulle du... Vad är det du kommer ihåg som lite udda grejer på den här konferensen?
Det märkligaste det var att vi pratade ju Kaidian var här på. De var ju under uppköp och är väl, de har avbrutit diskussionerna medan de på julafton av alla dagar.
Men fortfarande aktuellt?
I fredags kom det ett rykte i USA om att någon driver fortfarande en dialog med dem.
Yeah.
På den frågestunden. Så alltså JP Morgan... 8500 eller vad det nu är på ett hotell som egentligen rymmer 2000. Det är otroligt trångt i gångarna. In kommer då en äldre gentleman med rullator in på den här breakout session där man har frågestund efter presentationerna. Och rycker åt sig micken mot slutet av frågestunden och frågar då vad är det som egentligen pågår? Varför har ni tvingat ut bolagets vd som var vd i 20 år? Och vad är det ni tror att ska bli bättre? Och alla undrade vem det här var. Han vägrade släppa micken. Jag tror att det är webcastat även så det går att hitta. Det visade sig sen efteråt att det här är en levande legend. Det är en av de första VC-investerarna i en biotech. Han grundade Amgen, Biogen, Qiagen. Han har grundat mer än 60 bolag. Och den frågestunden kommer jag sent glömma.
Sen hade du någonting med vad heter de? Syns ska prata mer om sen. De här, vad heter det? Al-Mulam, va?
Al-Nailam.
Säg det en gång till.
Al-Nailam. Ja, det är svårt. Men vi pratade ju RNA-plattformar sist.
Ja, just det. Vi ska prata om, men de hade också otroligt storslagna planer.
Ja, vd sa. Han är ju medgrundare och varit där i 10 år. För 10 år sa han att decenniet 2010-2020 skulle bli ett decennium för RNA-plattformen. Den här gången så lovade han, kommer ni tillbaka, då ska jag vara i största rummet 2030, det vill säga. För man har 7 parallella sessioner och de största bolagen som gör den största salen, The Grand Ballroom. Och då kommer vi vara ett topp 5 biofarmabolag marknadsmässigt. Och de ligger ju någonstans runt $100 miljarder plus. Och de är någonstans runt 10 idag. Så att, det är väl en bra...
Vi ska prata mer om dem med anledning av just det här med RNA-terapier. Men annars då, förra året när vi träffades, då var det... Huvudfokus då var väl nästan det här med att Trump hade twittrat precis i samband med det här om att det här var liksom fiende nummer ett nästan.
Ja, förra året eller om det var 2 år sedan.
You're getting away with murder.
Exakt, det var ett ganska hårt statement. Då började konferensen bra måndag, så trädde det här kom på tisdagen och då var alla liksom morslokna och nedkörda i skorna igen.
Men, vad skulle du säga var huvudtemat på det här?
Snackisen i år blev ju att det kom ingen stor deal.
Okay.
På konferensen. Och anledningen till det är att förra året så hade vi 2 jättetransaktioner på söndagen. Medan folk stod i immigration och köade för att komma in i USA. Och Bristol Myers annonserade att de köpte Celgene för 70 miljarder dollar plus. Och precis.
Så här har det sett ut historiskt.
Ja, precis. Det här då, och Eli Lilly lade bud på Lox Oncology, ett fantastiskt cancerföretag, 9 miljarder dollar va?
Det här är alltså affärer, M&A-affärer som annonseras precis
på,
innan.
Eller liksom på väg in på konferensen. Okay. Det är mycket som syns ihop under den där sista helgen. Och då snackar sen, och som många har uppmärksammat då, sektorn var ner 3-4%, framförallt i teknikbolag på måndagen, det var att det var ingen transaktion i år.
Nej.
Och sektorn slutade upp under veckan. Så folk insåg att det med sentiment och fundamenta var fortsatt väldigt, väldigt bra. Ja. Och tittar vi på bild två då, så min poäng, det är lite grann att väldigt mycket kom i månaden, eller jag tror att det här är de två månaderna som följde efter konferensen. Det vill säga mycket av det som...
Det såg vi förra året.
Ja, men då kom ju här affärer. Spark och alltså Juno och Liberative. Meda kommer folk ihåg här med svensk anknytning. Pharmacyclics. Ja. Abby köpte hälften av deras stora cancerprodukt för 20 miljarder dollar plus. Alltså, återigen, de här business development-människorna som är på plats. Allt syns inte ihop innan konferensen börjar, utan många av planerna kanske inleds, diskussionerna inleds där. Så jag skulle säga så här, låt oss avvakta och se.
Som ett par månader, om det inte har hänt någonting.
Då kan man dra slutsatsen, blev det här ett bra M&A i år eller ej? Mm. Eller liksom inleddes året bra?
Men jag vet att det har varit lite snack om värderingar också.
Ja.
Att en del är lite oroliga för det.
Absolut. Jag tror att det var Ernst & Young som hade en större rapport som ligger ute publik. Där de hade då intervjuat, jag tror, de 30 största farmabolagen. Mm. Hur tänker ni kring M&A och vad har ni gjort och hur funderar ni kring när ni allokerar kapital, återköp, buybacks, alltså buybacks, utdelningar, investera i egen verksamhet och förvärv.
Mm.
Och då såg man ju att förra året var mycket riktigt, som många har konstaterat, ett rekordår. Men det man också konstaterade var att aldrig har man tyckt att gapet mellan vad köpare och säljare vill att komma överens om har varit, det gapet har aldrig varit så här stort sen, eller inte sen 2008 har man sett ett lika stort gap. Jag tror att 69% av de tillfrågade pekade på att gapet är för stort.
Okay. Så det kan finnas en värderingsaspekt?
Ja, å andra sidan så, jag menar, vi precis sett ett antal transaktioner. Ja. Det var en transaktion på väg in i konferensen. Den var inte så stor. Dermira, ett dermatologibolag som Eli Lilly köpte på fredagen före konferensen för 1 miljard dollar. Så att jag tycker liksom det är lite för hårt att dra en slutsats baserat på hur söndagen ser ut för JP Morgan.
Ja, och förutsättningen är väl de samma?
Förutsättningen är jättegoda. Kassaflödena sprutar ut ur farmabolagen. Innovationen är...
Behovet av tillväxt finns
där. Behovet av tillväxt är där, och innovationen i de mindre bolagen fortsätter vara jättestarkt. Men även förra året var ett rekordår, eller nära rekordår, vad gäller antal nya godkända läkemedel från FDA. Så att jag tycker att det ser fortfarande spännande ut och ingenting som egentligen dramatiskt har förändrats tidigare.
Lite flera teman som är värda att lyfta fram. Vi nämnde det här i början, det här med att det här är ett presidentval. Ja. Och jag såg att JP Morgan, när jag var inne på deras hemsida inför den här konferensen, så lyfte de själv fram det som en av huvudpunkterna för den här konferensen. Så här, hur man ska tänka under ett presidentval. Märktes det av mycket?
Nej, inte alls. Jag tror att det var knappt ett bolag som pratade om administrationen eller prisfrågan, prisreform. Mm. Det kanske är en varningsklocka att folk verkar ha dragit en lättnad suck, att det blir ingenting dramatiskt. Det är oftast då kanske saker och ting kan komma, åtminstone för marknaden, att överraska. Men marknaden verkar ha dragit slutsatsen att det vi oroades för under 2019 framförallt, vad ska det bli för någonting, International Price Index eller en reform av hela Medicare Part B-systemet eller någonting. Det verkar inte bli lika dramatiskt, och jag skulle tro att det överhäng som presidentvalsåret brukar vara för healthcare-sektorn, tror jag vi såg 2019.
Okay.
Då man stora delar av året oroade sig för saker och ting. Alltså, tittar man på de tv-debatter som sker med de demokratiska kandidaterna, så är det inte speciellt många som har vunnit så mycket på att lyfta fram healthcare som fråga. Elizabeth Warren var ju jättestark under våren, men sen när hon fick fråga hur hon skulle finansiera Medicare for All, ett form av ja, one single payer system där alla på något sätt skulle få någon form av universell sjukvårdsförsäkring, mm, så hade hon ju inga bra svar på det. Och då började hon tappa i de opinionsmätningar.
Och sen vet vi att av historien att det är otroligt svårt att få igenom, ja, stora hälsovårdsreformer i USA.
Absolut.
Det räcker knappt med att ens att ha majoritet i kongressen, för ja, att det är oerhört svårt.
Ja, men Obamacare var ju hårfint, ja, att det kom igenom.
Och även när Hillary höll på ja, 90-talet.
Ja. Absolut.
Jo, sen var det då det här med RNA-terapi. Vi pratade väldigt mycket om det i podden. Mm. Vi lyfte fram det
som en underskattad eller lite bortglömd teknologiplattform.
Men nu börjar det kännas under bubblar. Och det hade då Alnylam.
Alnylam. Jag träna på det här. Alnylam.
Ja, men nu är vi i Sverige. Jag säger Alnylam.
Ja, bra.
Alnylam. Och det här är en graf.
Mm. Som de visade.
För det här var ett stort tema på konferensen.
Ja, alltså, nej, men jag tycker att
det har ökat intresset.
Ja, jag tror att det här är skördetid. Det här kommande 10 år kommer att vara skördetid för en avplatsen.
För jag tycker den här grafen
alla
är alltså helt...
Alla håsar, genterapi...
Det här är en helt...
Det är också jättespännande, men...
Det här är en häpnadsväckande graf, tycker jag. När jag tittar på den. För det här handlar alltså om sannolikheten för framgång i olika forskningsområden. Mm. Eller hur? Alltså faser.
Fas 1-2, fas 2-3, fas 3 för
vi...
marknad och... kumulerat då från start in i människa fram till mål. Och då ligger snittet för industrin runt 5,5% enligt den här. Det där var ju en Nylan-siffra som har valt förstås någonting där. Men man brukar prata om 10%
men hur
kanske.
Otroligt starka siffror för Alnylam.
Ja, och då skulle ju skeptiken då säga att Alnylam har ju liksom, hur många projekt har de fått fram till marknaden? Det är väl 2 godkända, men det kommer fler. Det är 3 nu med Novartis. De köpte ju Medicines Company i slutet av förra året som ju bygger på Alnylams teknologi. Så jag vet inte exakt vad som har gått in i den här ekvationen. Men det fantastiska här är ju att målstruktur, target, alltså när man utvecklar ett läkemedel. Allt det här börjar ju med att det finns ett... Det finns en genetisk mutation. Ja. Man vill liksom adressera någonting på DNA-nivå. Det gör man med genom att blockera messenger RNA som är liksom steget från DNA till messenger RNA ut till ribosomen, proteinet skapas. Om det då blir blockerat protein som av någon anledning produceras för mycket eller är toxiskt, så vet du ju exakt vad du är ute efter att blockera. Ja. Och har du då bara lyckats med liksom på preklinisk modell att göra det, då är sannolikheten att komma hela vägen fram väldigt mycket högre.
Ja.
Det som antagligen förklarar varför en del faller bort här, det är väl att man har historiskt sett med den här teknologin haft väldigt mycket biverkningsproblem. Mm. Men det verkar man nu liksom genom 10, 15, 20 års jobb på framförallt kemisidan har löst. Det verkar som att man lite grann har knäckt koden. Och då är ju det fantastiska med den här teknologin tycker jag, som man fortfarande tycker jag pratar lite för lite om, det är ju reproducerbarheten. Har du väl förstått en target och givet en liksom kartläggning av genomet och den ökade förståelsen för varför vissa personer får vissa sjukdomar, då kan du egentligen bara säga att ja, nu har vi gjort det på den mekanismen, nu tar vi nästa sjukdom och den mekanismen och så bara trycker du igenom det. Och då tittar man på till exempel Alnylam, Medicafonden investerade i Ionis, som jag tycker är ett missförstått, lite underskattat liknande bolag. Ja, precis. Samarbete med AstraZeneca, Roche. Det är liksom att deras pipeline ihop med Alnylam, det är liksom helt fantastiska. De har 10-20 projekt i ganska, alltså inte en sen fas, men, men liksom, som är inne och, i försök nu på människa. Och man pratar inte riktigt om det, utan man pratar om antikroppar, man pratar om bispecifika antikroppar, man pratar om genterapi, man pratar om gene editing. Det här är liksom bolag som då grundades sent 90-tal, tidigt 2000-tal. De har ju jobbat sig igenom många av de här problemen som alla bolag måste gå igenom. Det är nu, och visst, det är ju liksom Kocke säger att jag kommer stå i Grand Baller om 10 år och vara ett topp 5 biofarmabolag. Mm. Mitt problem med Alnylam som man bör fundera kring, det är att de fortfarande bränner väldigt mycket pengar.
Okay.
Men det är för att de äger hela sin pipeline själva. De går med förlust $1 miljard om året. Men likväl, om du har en hög trovärdighet att mycket av deras pipeline kommer komma fram, ja, då allt annat lika borde ju det finnas väldigt mycket värden kopplat till det.
Men om man tittar på, jag tror kursen är upp 40% och sånt där på ett år. Är det liksom kopplat till de här imponerande forskningsresultaten, eller också en kombination med att fortsätter det, så förväntas det att det kommer komma affärer i den här sektorn?
Ja, en kombination. Men ska säga, man pratar ju också ofta om inflection points, liksom, en vattendelare för den här teknologin och industrin tror jag var när Novartis köpte Medicines Company som har en produkt för hjärt-kärlsjukdom som bygger på Alnylams teknologi.
Ja.
Alnylam utlicensierade projektet till Medicines Company. När man då kunde visa att man kan ta de här i asymptomatiska patienter, patienter som inte är svårt sjuka. De har liksom en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Och de kan ta den under en längre tid och inte få biverkningar. Så det är den här långtids... Att du kan ge de här kroniskt i princip. En hjärt-kärlsjukpatient, för att du ska få nytta, patientnytta, måste du gå på antal på behandling ett antal år. Det är för att hindra en framtida hjärtinfarkt eller stroke eller liknande. Och det är det så jag tror att, liksom, att nu har man löst, eller man har fått en ökad trygghet i att biverkningsproblemet som den här plattformen för alla bolagen verkar vara över. Tidigare, initialt, som man är mest fokuserat på liksom, särläkemedel, där man kan säga att de är så svårt sjuka, de här patienterna, så vi kommer tolerera biverkningar. Men nu så kommer det in då så i stora patientpopulationer. Mm. Och jag skulle bli förvånad om inte till exempel ett bolag som Roche, som då är jättekloka vad det gäller science. Mm. De köpte in sig Genentech på 90-talet och liksom la grunden till att de förstod tidigt att antikroppsbehandling kommer bli stort. De köpte Sparks förra året, för nu har de då förlikat sig med, eller insett att genterapi kommer bli stort. Jag är förvånad över ett Roche. De har samarbetsavtal med Ionis på Huntingtons sjukdom, en neurologisk sjukdom. Men de har inte det här in-house. Något av de stora bolagen måste nog fundera på om det här ska bli så stort som det kanske ser ut att bli, då måste vi vara med här kanske lite mer. Så att, det är någon form av allians, kanske inte ett uppköp, men en tydligare allians där någon då tryggar upp fler av de här preparaten. Nu har vi haft Sanofi med Alnylam historiskt sett. De har delvis backat ur nu, men det är kanske mer ett tecken på vad Sanofi gör science-mässigt än att det liksom är sanningen.
Så fortsatt successivt ökat intresse.
Jag tycker det här är ett spännande område, jättespännande. Och det är lite under raden, man ska säga, bolag som har 10 respektive 8 miljarder dollar market cap som Alnylam och Ionis har. Det är liksom inte, det är inte små bolag, men givet vad de har i sina pipelines så tycker jag ändå att man kan fundera kring att liksom, det här är någonting man borde fundera mer.
Och är det exponeringen mot Ionis?
Jag tycker det, för de tjänar pengar och det får aldrig vara fult att tjäna pengar.
Om vi gör så här då, att vi ska titta på ytterligare en trio bolag som du imponerades av. Och bland alla de bolag
som var där. Jag träffade 50 bolag på 2,5 dagar. Ja, så det var lite speed dating. Men det här är liksom det bästa av det bästa, skulle jag säga.
Det bästa av det bästa. Och då har vi Amarin, och då har de med lanseringen av Vascepa. Invitae, lansering av genetiska tester. Och Mylan, den gamla godingen, känd för många svenskar. Det var ju de som köpte Meda.
Exakt.
Ny skepnad i form av Viatris. Vi tittar på en graf per bolag för att illustrera lite grann vad du gillar med det. Vi börjar med Amarin. Det här är deras omsättning per kvartal.
Just det.
Enormt fin utveckling.
Ja, precis. Och den antalen kommer bara exponentiellt att öka här nu.
Okay.
För de har en produkt, en omega-3-baserad produkt. Det är många som käkar omega-3. Ja. För liksom i tron att det är hjärtskyddande och så. Men det här är ju det första preparatet som har visat i en klinisk stor studie att man har minskat risken dramatiskt för att få hjärtinfarkt. Och man i december fick ett breddat godkännande. Man kan analysera en större patientpopulation i en studie som heter Reducy, som kanske tillsammans med några av de här första statinstudierna som kom på 90-talet är kanske bland det mest revolutionerande som har visats inom hjärt- och kärlforskning. Skulle jag tendera och sympatisera med. Alla kanske inte håller med. Det skedde samtidigt som AstraZeneca, som också haft en omega-3-produkt, de fick stoppa sin studie för man såg att vi kommer inte kunna ha en hjärtskyddande effekt. Så det är inte alla omega-3-preparatet. Men det här, de har en unik komposition här.
Och det är
som
ett
har gjort att FDA godkänt dem, de får reimbursement och nu trycker de in det här. De har 400 säljare i USA, de dubblar säljkåren och de har patentskydd fram till 2030.
Och eftersom konkurrensen har delvis försvunnit i form av Astra och så känns det, är därför du säger att det här kommer, marknaden är i princip öppen för dem.
Nästan alla preparat, de flesta preparaten idag är generiska för hjärt-kärlsjukdom. Alla statiner, Lipitor, Crestor är generiska. De har fått samma prisbild som Lipitor, Pfizer produkt som peakade på 13 miljarder dollar, hade före den förlorade patentskydd. De är liksom år 2 i sin riktiga lansering. De ligger i år på 400 miljoner dollar, som guidade för 700. Det här kan bli en liksom mega billion dollar product.
Ni äger aktien?
Yes.
Yes. Vi tittar på nästa, då går jag till genetiska tester.
Mm.
Och det här är alltså deras guidance Invitae.
Just det, Invitae.
Invitae. Och det är enorm volymökning här.
Ja, nej, men det är ju...
Som vi ser här i volymerna.
Ja, precis. Det här är antal tester som är gjorda och här är då försäljningen de har haft. Va? Och de växte förra året med nästan 50% och de guidar nu för ungefär mer än 50% tillväxt i princip. Va? Och det är ju då, de har tester för dels patienter som har cancersjukdom för att guida deras val av läkemedel, men det är också gravida kvinnor för att testa för riskfaktorer med fostren som de bär på. Ja. Så det är en mängd typer av olika genetiska tester. Allt görs på, många känner till bolaget Illumina, deras sekvenseringsteknologi. Men de har då produktifierat olika tester som genom deras kunskap inom bioinformatik och utveckling av specifika tester för speciella sjukdomar. Och vi pratar ju så genetik och gensekvensering och liksom, hur kan man spela det? Och det här är ett spännande bolag som då växer onekligen väldigt snabbt just nu och som har en bredd i sin portfölj. Och trovärdiga grundare skulle jag säga, grundaren grundade Insight, ett stort bolag som var med i jakten på att sekvensera mänskliga genomet på 90-talet, tidigt 2000-tal. Så de har trovärdig bakgrund. De, för varje år som går nu så ser man ju att kommersiellt så lyfter det här. Ja. Så det här är inte ett källarbolag, det här börjar bli ett riktigt bolag.
Och så avslutar jag då med svenskättlingen Mylan då som köpte Meda för, vad blir det, 5 år sedan?
Ja.
4-5 år sedan. Mm. Var den affären bra? Så här i efterhand.
För Medas aktieägare, ja.
Ja, absolut. Men för Mylan?
De pratar inte jättemycket om Meda längre. Jag menar, OTC-businessen har ju förändrats. Ja. Och, men,
det här är ju vad vi brukar kalla för specialty pharma.
Mm.
Som var omåttligt populär under stor del av 2000-talet i början där. Och på något sätt fick ryktet skadat i samband med att Valiant granskades. För de var ju på något sätt ledare i det här racet.
Absolut.
Att köpa...
Just det. Man behöver inte intern forskning. Det är bara köpa upp andra bolag och liksom göra roll-ups och gear upp.
Och det var hur många affärer som helst.
Ja, ja.
Bland annat Mylan.
Och aktien gick ju i 5-10 år jättebra. Ja. Tills allting satte stopp.
Allt satte stopp. Och nu är det lite grann då misstänka revansch då för Mylan. Är det så jag ska...
Ja, men jag tycker att det är ett intressant läge, va? För att de hade ju en vd.
Aktien var ner 30% på ett år, ska jag tillägga.
Ja, och något aktien har ju, den är nere på 5-10 års lägsta. Så den har ju gått, och Specialty Pharma har gått katastrofalt.
Ja.
Dels för att man insåg att de egentligen bara växte genom att de höjde priser, vilket framförallt Valiant fick bära ansvar för, men det gjorde ju många av de andra bolagen. De har haft stor exponering mot opioid.
Just det.
Epidemin i USA, det är mycket stämningar som pågår. Mylans exponering är extremt begränsad där. Men de har också haft väldigt högt skuldsatta balansräkningar.
Ja.
Och det har gjort att deras utrymme, inte minst i ljuset av hot från stämningar, har varit väldigt begränsat. Mylan och Pfizer gjorde en, kan man kalla en typ av murder förra året, som annonserades förra sommaren, som egentligen inte är klar än, men den kommer bli klar i år. Där man då tar bort den stora exponeringen mot, eller man minskar den stora exponeringen mot oral generika, som har varit en bedrövlig business de sista åren i USA. Man får in mer emerging markets, framförallt Kina, där Appion, som folk minns från Pharmacia Appion, som Pfizer har kallat den här affärsdivisionen, som framförallt har produkter, stora produkter som har gått off-patent och som säljs utanför USA. Så Lipitor till exempel, du har Viagra och framförallt Kina. Och så får du ner gearingen. Så att skuldsättningen kommer ner nu någonstans runt 2,5 gånger här, säger de. Va? Och man har legat historiskt sett över 5. Mm. Och man kommer att dela ut pengar. Det är ju många utbildningsinvesterare som är intresserade där ute. Så man kommer att
attrahera... Upp mot 4% direktavkastning.
Så att man kommer att attrahera en ny typ av investerare. Man har gjort sig av med delar av ledningen som är väldigt problematiskt. VD fick ju framförallt blev känd för att de höjde priset på EpiPen med 1000%. Va? Och kommer uttalanden och påståenden som inte alltid gick hem hos folk. Alltså det är nya vdn kommer från Appion. En relativt kontroversiell ordförande från Mylan är fortfarande, Robert Corney är fortfarande kvar. Men de flyttar också säte från Holland, där de hade en struktur som möjliggjorde ett poison pill. Som gjorde att nu flyttar de till Delaware i USA. Så att liksom de försöker göra lite mer aktieägarvänliga saker. Och det är ingen som tittar på den här, för det här är liksom specialty pharma, där ska man inte titta på. Nej. De lade upp den här bilden då, där de liksom tittar på innovativa bolag, ja, vad handlas de till? Och de här liksom specialty pharma-bolagen, vad handlas de till? Och de säger liksom inte själva vad de tycker, men de tycker ju förstås att de är undervärderade, tycker de flesta bolagen. Men de handlas på 6-7 gånger EBITDA. Och
6-7 handlas de till själva.
Ja, och de P-gruppen ligger någonstans runt 10 gånger och innovativa bolag ligger ju med all rätta högre, va.
Ja.
Så att jag tycker att det är ett intressant läge där historiken fortfarande gör att de flesta inte kan titta på det här bolaget. Nej. Men vår framtiden får ju utvisa om den här mördaren blir bra.
Ja.
Jag tycker att det är ett bolag som man kan åtminstone fundera kring, givet att det blir en annan typ av bolag genom den här transaktionen.
Intressant. Vi avslutar med vad du har då titulerat årets händelse 2020.
Ja.
Och vi pratade om det i podden också, det här med problemet att få kandidater godkända för inom neuro,
ja.
Alzheimer, Parkinson, ja. Och så vidare. Och nu är Biogen, va?
Just det.
Är på gång.
Ja.
Och det är mot Alzheimer, ja. Som de väntar sig ett besked från FDA under året.
Folk längtar efter nästa säsong av Game of Thrones. Jag längtar efter FDAs rådgivande kommitté. Eller jag kallar det här årets Super Bowl-event inom healthcare. FDA kommer att sannolikt kalla till ett rådgivande kommitté under sommaren för att ta ett beslut om då den överraskande
vändningen. Under sommaren?
Ja. Ja, det är inte klart det. Men om man liksom tittar på historiska tidslinjer så ser det ut att bli framåt sommaren. För Biden ska ju lämna in registreringsansökan. FDA ska acceptera den. Sen ett par månader in så kommer de sannolikt att kalla till en rådgivande kommitté,
ja.
Som kommer att vara publik, den kommer att webbkasta, så det kommer att bli oerhört intressant, framförallt därför att jag fortsätter hävda att det här fältet är otroligt polariserat. Alla bolag som håller på inom det här fältet skulle inte vara med, men jag hävdar bestämt att det är en otrolig polarisering. När de här data presenterades på CTAD, Alzheimer-konferensen i San Diego i december, så var det mycket kontrovers kring data. De som satt på podiet var otroligt supportive, men det fanns folk i publiken som inte fick möjlighet att ställa frågor och som var väldigt kritiska. Och under JP Morgan, det här hade ingenting med JP Morgan att göra, men det här ligger inte bakom någon paywall, så den här kan man gå in och läsa. Men Peter Bach, som är en kontroversiell men ändå högprofilperson som framförallt inom på Memorial Sloan Kettering i USA, det är en känd person. En del trodde att han skulle till och med bli FDA commissioner. Han publicerade då och gjorde liksom jämförelsen. Ska vi tänka kring att den här studien som föll positivt ut var liksom ett roulette-drag eller liksom roulette-spel, eller var det en person som står på i basket och skjuter 8-10 trepoängare i rad av 10? Liksom, är det här slumpen som gjorde att det här utfallet blev så, eller är det här kunnande, det vill säga att den här hypotesen håller, va?
Och jag tur eller skicklighet.
Ja, och det ska bli oerhört, för oss som följer fältet så kommer det här bli oerhört delikat för FDAs rådgivande panel att fatta beslut kring detta. För vi har ju då bara en kort summering. Vi hade två studier, fast tre studier som pågick. Biden avbröt i förtid i mars och sa att vi kommer inte göra någonting mer här. Sen kom han tillbaka överraskande i oktober och sa att den finala analysen indikerade framförallt att den ena studien visade på en positiv effekt. Och vi har efter två möten med FDA fått en hint om att vi borde nog fajla. Och då var jakten upp jättemycket. Så folk fortsatte vara väldigt splittrade kring Alzheimer, amyloid-beta-hypotesen, och det där kommer bli...
Så det blir intressant att se vad FDA säger.
Hur man värderar. Liksom. Hur ska man ställa sig till en studie som där man först har liksom dragit i bromsen och sagt att det här funkar inte. Och sen efterhand så säger man att men det funkade om bara patienterna fick gå tillräckligt länge och på tillräckligt hög dos. Det var ju det.
Det är fortfarande så att skulle den här produkten få godkänt, det är ju inte många som sagt som har kommit igenom.
Vi har ju bara symptomatisk behandling. Det här skulle ju vara den första då.
Så det är ju så otroligt många intressanta aspekter.
Visst, absolut. Det är liksom, det är ett otroligt tryck från läkare, det är ett otroligt tryck från patientorganisationer. Ja. Folk behöver ju någonting här, va? Men sen har du då de som är mer skeptiska som säger att är det rätt att släppa igenom någonting som eventuellt då inte funkar? Nej. Så att hur man hanterar de här data och utfallen och liksom analysen kommer bli, för oss som följer sektorn, otroligt spännande att lyssna hur man liksom, de som är experter resonerar. Mm.
Och spännande att lyssna på dig.
Ja, det vet jag inte. Men jag...
Det här var jättekul. Jag tänker så här, rent spontant, att vi ses igen någon gång innan sommaren där.
Ja,
i år, någon
gärna.
Och då kanske, du är ju stor Twitter-profil nu. Du är inte bara
hälsovårdsprofil. Du fick ut mig till slut. Ja,
jag fick ut det. Och nu, det är ju, jag vet inte hur många följare du har. 20-30 tusen.
Nej.
Nej, men det är ett par tusen.
Ja,
det är fantastiskt.
Jag är snart om dig.
Ja, det är, jag är helt...
Nej, men det är kul att, det,
alltså, att jag har någon som följer mig.
Jag brukar ibland fundera på vilka typer av industrier kan Sverige och Norden stå starka över tid. Mm. Och hälsovårdsindustrin tillsammans med mycket annat är en sådan sektor.
Och då gör
det är kul att många är intresserade.
Ja, och
det
därför gör vi så att senare i vår så kör vi en sån här grej här igen. Men då fokuserar vi på Twitterfrågor.
Ja, vad roligt.
Eller tittarfrågor. Ja. Det finns ju de som inte är på Twitter.
Nej, precis. Alla är välkomna.
Alla är välkomna. Kul att du kom.
Tack för att du kom.
Och tack för att ni har tittat. Och vi ses igen.